Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi vill varna för mycket starka scener i det här avsnittet.
Han sa att jag borde vara glad att jag har träffat honom och inte någon annan, för att det finns hemska människor där ute.
Du lyssnar på Systrar, en granskande podcast om män som köper kvinnor, våld och överlevnad. Och tre unga tjejer som slutade vara tysta.
Det är svårt att föreställa sig hur en människa tar sig ur en sån här situation.
Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio.
Hur man kan göra så mot en annan människa, jag kan inte ta till mig det.
Jag tycker det är viktigt att folk förstår att det inte bara skulle kunna vara, utan det är din pappa, din bästa killkompis, din pojkvän.
Halvunga killar som köpte hem för fredagsnöje. Var är mänskligheten då?
Andra delen.
I den här podcasten granskar vi män som köper kvinnor. Det är en historia om tusentals män i Sverige som varje dag utnyttjar och köper unga tjejer. Där jag och en kollega med hjälp av mängder av utsatta kvinnor kommer att granska sexhandeln runt om i Göteborg.
Ta ikväll, ta henne när du är ensam, när du har inget att göra i hotell, ta henne och ha roligt, jag lovar dig.
Det är också en historia om en stor polisutredning.
Man kunde nästan inte tro att berättelserna var sanna.
Där flera unga tonårstjejer kommer att hamna i fokus.
Alltså jag ville verkligen bara ha pengar. Jag ville att alla som hade sagt till mig att jag hade fake solbriller, typ, att de skulle få en käftsmäll när de såg mina nästa brillor som inte skulle vara fake. Få respekt.
I det här avsnittet ska vi fortsätta historien kring Stina. En helt vanlig skolflicka med långt blont hår. Som fortfarande inte har en aning om vad hon kommer att råka ut för. Det är sommarlov och Stina, som bor i ett av Göteborgs mest exklusiva områden, ett stenkast från havet, har nyligen firat att hon fyllt 14 år.
Jag är på en busshållplats.
På en svensk annonssajt som Stina hittat, bland bilder på gamla möbler, tv-apparater och barnvagnar till salu, har Stina upptäckt en avdelning med bilder på unga kvinnor. Där har Stina lagt upp en annons. Hon har skrivit att hon är 15 år och att hon erbjuder sensuella träffar mot betalning. Och bara inom ett dygn har mängder av män hört av sig.
Jag fick mer än typ 100 svar på någon dag eller någon vecka liksom. Att jag knappt kunde titta igenom allting. Jag är i din stad den här dagen, den här tiden, kan du? Vilken kupstorlek har du på brösten? Hur mycket väger du? Hur lång är du? Kan du ha på dig det här?
Nu gör sig Stina redo för att träffa en av männen som svarat. Men det är inte första gången hon ska träffa någon. Hon har träffat en man tidigare. Han plockade upp henne i en bil och körde ut henne till ett industriområde på Hisingen. Vid en parkeringsplats stannar mannen bilen och ber Stina titta på medan han onanerar. Stina får pengarna i handen 3 stycken 500-lappar. Efteråt åker hon in till Nordstan, går in på Design Only och köper ett par dieseljeans på rea.
De satt som en handske. Jag kände att jag hade charmiga former och att jag passade in i min miljö.
Innerst inne känner sig Stina förnedrad. Men känslan av att hålla sina nya jeans får henne att glömma de tankarna ganska fort. Stina blickar ut bland bilarna som passerar busshållplatsen. Hon har på sig sina vanliga sommarkläder. En t-shirt och ett par jeansshorts. Det är bara veckor kvar till skolan börjar igen. Till Stina ska börja 8:an. I Stinas iPhone ligger fortfarande mängder av obesvarade mejl. En affärsman som är på besök i Göteborg frågar om Stina vill träffa honom på hans hotell, dricka vin och sända sex på hans rum mot några tusenlappar. En annan som skrivit kallar sig själv för Bosse. Stina vet inte varför. Kanske var det hans sätt att skriva, men av någon anledning så har hon valt att svara just honom. Och det är just Bosse som hon nu ska träffa. Stina skrapar mot asfalten med sina vita Converse när hon plötsligt får syn på Bosses bil.
Han tittar på mig. Sätter mig i hans bil. Och bilen åker iväg mot hans hem. Han säger att det är dit vi ska hem till honom.
Bosse är i 50-årsåldern och ser inte alls ut som hon tänkt sig. Det är något med mannen som får henne att känna obehag.
Jag minns att han luktade typ lite gammalt så här. Och att jag inte gillade doften. Och att när vi började, liksom efter bilen kanske gått 3 minuter, så vände jag mig om och tittade på honom. Och säger att jag är 14 år. Och det utmärker sig från de andra gångerna då jag inte sagt hur gammal jag är. Men på något sätt så bara kommer det ut i min mun. Och jag tror det är ett rop på hjälp. För att jag inser att jag inte vet vad som kommer hända typ. Jag vet inte vart jag är på väg. Jag vet inte vilken bil jag sitter i. Och han responderar med att bli lite euforisk och trummar på ratten i bilen. Och säger typ tänk om mina vänner visste att jag ska träffa en 14-åring. Och tänk om mina grannar får reda på det här. Han sa också kort på att jag borde vara glad att jag har träffat honom och inte någon annan, för att det finns hemska människor där ute.
Under mötet med Bosse så ångrar sig Stina. Hon vill inte vara där och vill bara åka hem. Hon har knappt några minnesbilder från händelsen. Om en stund kommer ni förstå varför. Efteråt skjutsas hon i alla fall tillbaka av Bosse. Vad Stina inte vet när hon börjar promenera därifrån är att hon kommer att träffa mannen fler gånger framöver. Och att han i smyg kommer att ta bilder på Stina från förarsätet i sin bil.
Vill du ta del av fler vittnesmål från kvinnor som blivit köpta av män? Gå in på gp.se/systrar.
I centrala Göteborg sitter en grupp poliser. De har en kvinna framför sig som flera beskriver som en verklighetens Lisbeth Salander. De har nyss fått höra en smått otrolig historia med detaljer så råa och hemska att poliserna som lyssnar blir illamående. Åklagare Mats Ilbom kallar historien för häpnadsväckande.
Hon började berätta att hon blivit indragen i prostitution genom tvång av en hänsynslös man. Hon hade blivit tvingad att annonsera ut sig själv på nätet och ta emot kunder i princip dygnet runt. Hon berättade att hon såldes till hundratals män under den närmsta perioden. Hon berättade att hon har blivit utsatt för flera övergrepp och våldtäkter. Hon berättade att hon fick lära sig detta av en man i en skollokal samtidigt som hon utsattes för övergrepp av samma man.
Enligt Mats Ilbom slås man framförallt av kvinnans minne. Hon beskriver detaljer med nästan övermänsklig precision. Inte bara om mannen på skolan. Han som ska ha sagt att han är rektor och som ska ha pressat in henne i prostitution. Utan även om mängder av män som köpt henne. Hon kan återge bankomatuttag som män gjort med uppgifter om klockslag och väder över ett år efter att de skett. Och det är särskilt en detalj som slår Mats när kvinnan beskriver männen.
Ja, jag skulle vilja säga att egentligen går det inte att kategorisera de här männen på något visst sätt, utan det här är män från alla samhällskategorier och i alla åldrar. Så egentligen är det väl ett tvärsnitt av den manliga befolkningen skulle jag vilja säga. Det är allt från unga män, 17-18 år, till äldre herrar i 70-årsåldern, och det är allt från lagerarbetare till lärare och män i alla kategorier.
Vill du veta mer om männen i den här granskningen? Gå in på gp.se/systrar.
Det är eftermiddag och Stina sitter i en bil. De senaste dagarna så har mannen som kallar sig Bosse fortsatt att höra av sig. Han vill fortfarande ge henne pengar. Stina, som känner allt mer press inför den stundande skolstarten, går med på att träffa honom. Hon har redan förträngt deras förra möte.
Det är jättediffust allting, typ som att jag inte är där liksom. Som att jag inte är, har liksom ingen kontroll. Men om jag börjar typ känna mig att det är dåligt liksom, så tänker jag pengar. Bara jag måste ha pengar. Jag kommer få så mycket pengar. Jag kan köpa saker.
I backspegeln ser Stina sitt hemområde försvinna. Ser husfasaderna krympa bort bland träden. Bosse berättar saker om sig själv. Hon får veta att han är van vid att träffa ungdomar. Att han arbetar inom idrottsvärlden. Och att föräldrar ibland brukar skicka sina barn till honom för att massera idrottsskador. Vad Stina inte vet nu är att det här kommer att bli långt ifrån sista gången hon träffar Bosse. Hon vet inte att hon kommer att utsättas för så många våldtäkter och övergrepp att det kommer att bli svårt att skilja på gångerna. Men ni ska nu få höra om minnet som särskilt etsat sig fast. Hennes första klara minnesbild.
Vi går ut ur bilen som man parkerar nära sitt hus.
Bosse bor i ett klassiskt radhusområde bland pensionärer och barnfamiljer.
Säger att stöter vi på någon av grannarna, så det är en massagekund till mig. Jag går in i entrén, får pengarna i handen medan han tar av sig sin jacka. Jag följer med honom till övervåningen. Vi går in i rummet bredvid sovrummet. Där det ligger ett massagebord. Och det är en dartbräda på väggen, kommer jag ihåg. Och han säger att han ska massera mig. För att jag ska slappna av. Och att det ska vara bra för mig. Och bra för min träning. Han säger att jag ska vara helt naken. Så jag klär av mig. Lägger mig på britsen liksom. Och han drar i mina ben. Tills de knäcker båda två. Och sen drar han i mina armar. Olika vägar liksom. Och tar min käke och drar den liksom 180 grader höger, 180 grader vänster. Tills det hörs något ljud. Och sen när jag ligger på mage så känner jag hur han masserar mina lår. Och har liksom huvudet i det här hålet i britsen. Och liksom ser att han inte har några kläder på sig längre. Och jag liksom vill blunda och känner hans lukt. Han sa mycket å och liksom pratade mycket om att jag var liksom så himla ren och pure och liten, och samtidigt som han liksom trycker sitt kön mot britskanten i mitt ansikte där. Och går till ett skåp som är i hörnet, för jag hör att han går till ett hörn i rummet, och där tar han ut några svarta band och ber mig att ställa mig upp. Jag ställer mig upp tyst och knyter varje ben mot ett av liksom den här britsens ben och knyter fast mina armar. Jag får panik verkligen. Sen ska jag sära på mina ben. Känslan av att jag gråter liksom inombords känner jag liksom. Samtidigt som jag känner att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Liksom, ta mig till det. Han liksom knyter loss mig och säger att jag borde duscha. Och det är också ett av de sakerna som han var väldigt så här kontrollerad att jag gjorde. Så att jag skulle vara så fräsch som möjligt när jag åkte därifrån. Så inte skulle liksom, hans säd skulle komma på mig helt enkelt. Det förstår man ju nu.
När Stina åker hem tittar hon bara ner i marken. Säger ingenting till någon. Tänker inte alls på pengarna hon fått. På polishuset i Göteborg har en särskild grupp skapats. Det är Mats Ilbom och två poliser som utreder fallet tillsammans. Huvudfokus är att försöka ta reda på vem rektorn egentligen är. Han som ska ha pressat in en kvinna i prostitution. Men man kommer också att utreda andra spår.
Ja, parallellt med utredningen mot den huvudmisstänkta mannen och ett ytterligare antal män som har begått grova övergrepp, så började vi plocka in sexköparna och delge dem misstankar och förhörde dem. Och i princip samtliga sexköpare vi höll längre förhör med, och jag skulle vilja minnas att det var ett 20-tal, så erkände de flesta och verifierade även ett bifter om vad det var som hade hänt. Till exempel hur många tillfällen de hade träffats, var någonstans de hade träffats och vad som hade hänt under mötena. Så hela tiden fick vi bekräftelse på det hon hade sagt stämde överens med verkligheten.
Varför tror du att så många erkände?
De riskerar väl inte jättemycket. Sen hade vi bra bevisning mot dem. Vi hade ju betalningar som har skett. Det här är ju mest en spekulation. Men jag tror att det fanns ingen anledning för dem helt enkelt att förneka de här gärningarna.
Vad är straffet på den här typen av brott?
Ja, normalt sett, och då pratar vi väl om ett ordinarie, ursäkta ordvalet, sexköp, så ligger det på dagsböter.
Några tusenlappar då?
Ja, det kan man väl säga.
Det är en ny skoltermin. Stina har börjat åttan. Hon har sina nya dieseljeans på sig. Ny tröja och solglasögon. Den här gången inte fejk. Stina märker att eleverna som tittade snett på henne förra terminen inte vågar säga något när hon passerar i korridoren. Och personer som aldrig hälsat, även äldre elever, säger plötsligt hej.
Mina dåvarande vänner började tycka att jag var typ en äcklig slampa. Så de slutade umgås med mig. På grund av ryktet och att jag trodde säkert att de upplevde att jag hade tröttnat på deras sällskap.
Och även om ryktet om henne fortfarande florerar så får hon nya kompisar.
Jag blev vän med en annan tjej som var ett år äldre än mig. Och vi gjorde massa bus från att ha fester till att köra med hennes föräldrars bil typ. Och åkte in till stan mitt i natten och drack lättöl, typ. Var coola. Pratade om saker man borde göra i livet. Ställen man ville resa till. Jag vill se hela världen.
Stina har gått helt in i sin nya roll. Tjejen som inte tar någon skit.
Jag ser det som en spännande väg in för att få gå på mer fester, få mer status och inte och förebygga mot att andra, att de inte ska våga prata skit med mig. För liksom de ska veta vem jag är.
Samtidigt så har Stina spannat in en kille på skolgården. Han heter Anton, är blond och har blåa ögon.
Jag såg han på skolgården och så frågade jag min väninna, vem är det? Och för jag tyckte han så söt ut. För han hade jätteblont hår. Och så sa han, jag tror det är han i den klassen. Och då så bestämde jag mig för att jag ville bli tillsammans med honom. Så jag skrev till honom på Facebook. Och så sågs vi nog kort därpå. Och det gick jättebra. För jag var jävligt envis. Jag kände inte honom, men han var min pojkvän från då.
Förälskelsen i Anton får Stina att känna sig lycklig. Hjälper henne att glömma bort det som hänt tidigare under sommaren.
Han var väldigt blyg i början och oskuldsfull. Snäll. Hade väldigt trevliga föräldrar som gjorde allt för honom och var väldigt liksom, han var verkligen deras trofé typ. Han var väldigt smart för att han hade alla betygen var på topp.
Hej dagboken. Just nu skypar jag med älsklingen. Idag har Anton hjälpt mig att plugga i över 3 timmar med matten. Imorgon har jag ett skittråkigt prov att göra. Men efter provet ska jag sjukanmäla mig.
Vi gjorde det som jag ville att vi skulle göra. Jag bestämde typ allt. Men jag var nog en underbar flickvän. För jag var väldigt noga med att han skulle få bättre självförtroende och att han skulle ta plats. Och han skulle veta att... att han inte var en pluggis bara liksom, som var en tönt, utan att han var cool och att han kunde spela musik och att han var smart. Och att i framtiden så är det det kommer gå bättre för än de personerna som inte siktar så högt i skolan.
Till skillnad från andra så bryr sig inte Anton om vad elever säger om Stina.
På något sätt så pratade inte vi om det. Jag tror han var så insatt i sina böcker att han inte var så intresserad av vad som hände liksom, socialt. Men typ 1 eller 2 veckor bara efter vi har varit tillsammans så blir han trakasserad av sina klasskamrater att jag ska vara någon äcklig slampa typ som har varit otrogen redan.
En dag är Stina ute och promenerar.
Och jag går mot busshållplatsen. Och jag stöter på 2 killar som jag inte känner. Men den ena går på skola. Och de frågar om jag vill komma hem till dem.
Den ena killen bor i en stor villa. Och Stina funderar en kort stund om hon ska följa med.
Men nyfiken som jag är så följer jag med dem hem till den ena av dem. Och de har nog en bild av att jag är den här slampan som bara är med vem som helst. Medan jag är jätteosäker innanför mitt skinn.
Istället för att gå in den vanliga entrén tar killarna med Stina ner till en källare. Stina tycker det känns märkligt men följer ändå med dem ner.
Och då försöker de ha sex med mig i källaren när vi väl kommer in dit. Och jag förstår inte riktigt vad som händer för jag ligger i en säng helt plötsligt. Den ena killen sitter typ på mina lår. Och han andra killen hetsar att de ska ta mina byxor. Och då blir jag liksom fast i chock typ. Och allt detta går väldigt fort liksom. Från att vi har gått från busshållplatsen så kanske det går en kvart. Tills jag ligger i den sängen. Och så ställer han sig upp från, istället för att sitta på mina lår. Och jag får liksom ett ryck i hela min kropp. Så jag bara ställer mig upp. Drar upp mina byxor. Utan mitt skärp som jag hade på från början. Och jag springer upp i den här källaren och tar mina skor i handen. Och så bara springer jag kanske 2 kilometer ifrån det huset. Liksom, i rädsla typ. Mm. Och så åker jag till min pojkvän. Och låtsas som att inget har hänt. Mm. För att jag upplevde att jag ville inte att det skulle hända. Veckan därpå så påstod en av de här killarna att jag hade haft sex med dem. Och att jag hade varit otrogen mot honom. Min pojkvän satt och grät och frågade om det var sant. Och jag sa att det var inte alls sant och att det inte ens har hänt. Jag förnekade hela alltet. Och sen, vem skulle tro på mig? Det var ju mitt fel. Alltså, jag följde ju med dem till ett hus som jag inte hade varit i innan. Ner i en källare där jag inte hade varit innan.
Kände du så? Att det är ditt fel?
Absolut.
På vilket sätt då? Eller vad
tänkte men jag var redan en hora. Jag var redan slampig. Jag var redan lösaktig. Jag var inte i flera ögon som bekräftade det. Så få höra det och tro på det. Vad är jag då liksom? Kort därpå så kände jag mig väldigt maktlös över vad folk sa mig eller vad... Vem jag var liksom. Kände mig väldigt maktlös i att påverka min identitet.
Stina börjar tänka tillbaka på tillfällen då hon mått bra. Känner ett starkt behov av att försöka ta kontroll. Minns plötsligt kicken av att ha mycket pengar. Endorfinerna av att hålla nytryckta 1000 lappar i handen.
Så då tänkte jag att om jag är en slampa så ska jag bli den bästa slampan i hela världen. Jag trodde att man skulle bli lycklig av materiella ting. Jag tänkte att liksom, hade ju en jacka för 8000 och en väska för 15 och ett par skor för 3 så har du liksom allt.
Stina bestämmer sig för att öppna upp mejlappen igen. Ser de hundratals mejlen från män som skrivit att de vill köpa hennes kropp. Det är särskilt en person som är intresserad av att träffa Stina igen. Utan att tänka på vad som hänt innan så bestämmer sig Stina för att prova igen. Och för er som lyssnar nu och inte utsatts för sexuella övergrepp, kanske det här låter konstigt. Men istället för en främmande man väljer Stina att svara någon hon redan träffat. Någon som redan utsatt henne för ett övergrepp och som hon redan vet vem man är. Bosse.
För mig personligen så har det gett en inblick i en värld som pågår dagligen runt omkring oss i en omfattning som jag överhuvudtaget inte har funderat på tidigare.
Åklagare Mats Ilbom igen. För honom kommer det här bli en utredning som ställer fördomar om sexhandel på prov.
I våran utredning så har flickorna varit boende här i Sverige. Vanliga flickor som man inte kan gissa sig till att de här gör vissa saker. Det har varit flickor som har kanske varit i behov av pengar för att ha någon viss nivå av klädstil på skolorna. Det har varit flickor som har mått dåligt, kanske har gjort det här för att få pengar till droger. Vanliga flickor.
Jag kommer att jag bara längtade efter att vara lycklig hela tiden. Jag bara längtade efter att få känna lycka och längtade efter att få ta smal och längtade efter att liksom inte vakna upp och känna fan inte en till dag liksom.
Och den känslan kom aldrig?
Nej, det gjorde det inte.
Vill du veta mer om psykologin bakom sexuellt självskadebeteende och att återupprepa trauman? Eller känner du igen dig och vill söka hjälp? Gå in på gp.se/systrar.
De kommande veckorna börjar Stina dyka upp med allt dyrare kläder. Hon börjar spy allt mer regelbundet inne på skoltoaletten och försvinna från allt fler lektioner. Den enda som frågar hur 14-åriga Stina mår är en man i 50-årsåldern som hon börjar träffa regelbundet. Under träffarna säger Bosse snälla saker, samtidigt som han frågar ut henne om hennes liv.
Han frågar mig typ allt, så här, hur mår din mamma, hur mår din pappa, hur mår resten av din familj, hur är det i skolan? Och jag berättar väl. Och han säger till mig, du ska inte lita på dem, eller de är inte värda din uppmärksamhet. Det är bara propaganda. Så fort jag liksom säger att jag önskar så att mina föräldrar hade frågat vart jag är, så säger han, det är inte viktigt för de bryr sig inte om sig, de bryr sig mest om sig själva. Du är vuxen nu, ta hand om dig själv, spara dina pengar, det kommer gå bra för dig, du är smart, du är vacker. Han sa att det var bra att jag hade en pojkvän. Det var bra att jag höll mig ifrån mina föräldrar. Det är för min skull, mycket.
Bosse ger Stina pengar, samtidigt som han har sex med henne, gång på gång. Något Stina gör allt för att försöka förtränga.
Jag förträngde allting. Jag försökte inte tänka på det. Jag var glad att jag hade fått pengar. Samtidigt som när det väl sker liksom, så blir jag så himla kränkt och liksom nedvärderad. Och det liksom bekräftar att jag är smuts, att jag är äcklig och att jag är ful, att jag inte förtjänar bättre.
På helgerna börjar Stina försvinna, umgås i allt populärare kretsar och blir inbjuden till allt hetare hemmafester.
Vi var allt från vid havet eller i villor. Hög musik, mycket vodka. Alltid någonting speciellt som hände. Någon som drack för mycket, någon som rökte på eller någon som gjorde sönder någonting.
I Stinas mobil har Bosse lagt in sitt mobilnummer. Han har döpt sig själv till Desiree. Mellan festerna förser han henne också med presenter och alkohol.
Hej dagboken. Imorgon är det Halloweenfest. Jag ska ha på mig min svartrosa korsett, tajt kjol och mycket snygg. Det blir väldigt kul. Jag är ansvarig för musiken. Orkar inte skriva mer. Bye!
På festerna, bland ölflaskor och shots, börjar Stina lära sig jargongen bland sina nya vänner. De drar internskämt. Vissa skojar om världen utanför deras eget område.
Pengar är inget problem. Pengar är någonting man kan göra narr av andra människor dessutom. Jag kommer ihåg att vi lyssnade på Förstöra för livet, som handlade om typ att man var så där snuskigt rik, att man spottade på folk som inte hade pengar. Och man tyckte, varför gråta i en Saab när du kan gråta i en Porsche? När jag kände mig osjälvsäker så kunde jag alltid försöka tänka på alla mina Instagram-följare. Eller jag kunde tänka på att ja, men den personen vågar inte prata skit med mig. Och den personen skulle inte heller våga prata skit om mig.
Desiree smsar Stina regelbundet. På skolraster, på lektioner.
Han smsade mig när han ville ses. Och jag skrev tillbaka som det förväntades.
Samtidigt som Stina under själva träffarna gör allt för att försöka undvika det som Desiree kräver av henne.
Ofta så sa jag inte nu, kan vi vänta, inte just nu eller kanske sen, kanske nästa gång. Jag vet inte. Bortförklaring, många bortförklaringar för att liksom skjuta på det typ. Och vi några, alltså jag har ju sagt nej, men jag visste ju också, alltså förstod att det inte är någonting som betyder någonting. Det är obehagligt. Man får så här kalla kårar i låren typ. Och man försöker tänka på något annat. Som att räkna sekunder eller kolla på en klocka. Eller nypa sig i armen samtidigt.
Vad kan få en kvinna eller tonårstjej att tillåta sig själv att bli såld? Att mot sin egen vilja låta män utnyttja ens kropp gång på gång. Låtsas som ingenting och inte fly därifrån. Det är en fråga som även Mats Ilebom och polisen börjar ställa sig.
Jag minns att vi hörde en kvinna som var expert på just utsatta kvinnor och utsatta kvinnor i prostitution, som beskrev de här processerna och mekanismerna som ligger bakom beteendet och varför många av de här kvinnorna hamnar där de gör. Och hon beskrev det närmast som samma normaliseringsprocesser som finns i relationsvåld mellan en man och en kvinna. Man hamnar i en situation som först man inte riktigt kan hantera, och sedan bryts man ner som individ. Man får dåligt självförtroende, man tror inte man är värd mer än så här. Man anser att de här männen kanske har rätt att göra så som de gör med en. Man kommer helt enkelt inte ur en spiral, och tillvaron normaliseras efterhand. Och till slut så identifierar man sig själv som en usel människa som inte förtjänar annat än att vara en prostituerad. Det är svårt, skulle jag tro, för de här kvinnorna att själva bryta det här mönstret och klara av att ta sig ifrån de här männen som ganska hänsynslöst utnyttjar dem.
Det obehagliga är väl typ att det händer igen och igen och igen och igen och igen. Och att liksom de här ångestladdningarna som typ gick genom kroppen varje gång. Varför ringer bara inte mina föräldrar mig och frågar vart jag är? Och varför ser inte min pojkvän att jag är så jävla ledsen egentligen? Och varför bryr sig inte min väninna om att jag är ledsen? Och liksom att alla tittar på en som att allting är så himla lätt för dig. För att du är ung och blond och blåögd och svensk. Och liksom oddsen är liksom inte emot dig. För samtidigt så upplevde jag ju det liksom.
Stina börjar ta allt mer avstånd från sina föräldrar. Får allt svårare för närhet.
Det blev liksom tydligare skal på mig själv på släktmiddagar och med vänner. Liksom. Det blev som att ju mer ledsenare jag blev inombords, ju tydligare behövde jag visa utåt att jag inte var ledsen.
Samtidigt som hon gör allt för att dölja att hon mår dåligt försöker Stina också vara en bra flickvän åt Anton.
Jag pendlade liksom i vem jag var som person, för jag upplevde att jag hade olika personligheter när jag var med olika människor och hade olika roller. Så jag minns att jag hade liksom en roll när jag var med honom och jag var en person när jag var med honom, men jag var inte alltid den personen.
Stina tänker flera gånger att hon borde sluta träffa Bosse. Funderar på sätt att avsluta allt och visa att hon egentligen inte vill. Men det kommer inte bli så lätt som hon tror. En dag berättar Bosse något som kommer förändra allt. Bosse, som till vardags åker runt och arbetar med ungdomar och idrott, börjar helt plötsligt prata om Stinas mamma.
Och han säger till mig först att vi har likadana läppar, jag och min mamma. Och vi har likadana ögon. Och vi pratar likadant. Vi gör samma gester. Jag förstår inte riktigt vad han syftar på. Och sen fortsätter han berätta om att han har då ett projekt där min mamma jobbar. Och att de har skakat hand med varandra. Och att han tänkte, tänk om hon visste att jag hade sex med hennes dotter. Och han blir helt uppspelt när han pratar om det. Och lite euforisk i blicken och trumma med fingrarna på ett köksbord hemma hos honom. Och jag säger ingenting. Det är nästan som ett hot. Gör du inte som jag vill så kan din mamma få reda på det här. Och det här är ditt fel.
I en annan del av Göteborg hoppar en flicka av tåget. Hon har långt svart hår. Och Ariana Grande i hörlurarna. Hon har ljugit för sina föräldrar om var hon ska. Flickan ser sig om. Tittar efter mannen hon ska träffa. Han som bokat ett hotellrum och vill ge henne pengar. Plötsligt får hon syn på honom. En världskänd streamer.
Du har lyssnat på Systrar, en granskande podcast av Mikael Verdicchio. Vill du veta mer om männen i den här granskningen? Gå in på gp.se/systrar. I kommande avsnitt.
I materialet som vi analyserade och gick igenom så dök det upp ytterligare flickor.
Hur man kan göra så mot en annan människa, jag kan inte ta till mig det.
Alltså jag har alltid tänkt att jag typ kommer dö innan jag fyller 18.
Har du själv erfarenhet av sexhandel, trafficking eller prostitution? Eller har du åsikter om programmet? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 031 62 45 55.
Det är mycket som jag är arg över. Jag är arg för att det finns så många män som tror sig ha rätt att köpa sig tillgång till andras kroppar. Jag är arg över hur dåligt polisen hanterade mina ärenden. Jag är arg över att det är så svårt att få rätt hjälp. Och jag är arg för att folk fortfarande tror att det här är saker man kan skämta om. Jag vill att ni ska veta att jag är precis som vem som helst. Jag ser ut som vem som helst. Jag existerar i samma värld som ni gör.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.